Förra gången jag talade så talade jag om detta att vara, ja, vi har varit inne på det här med att vara äkta. Och jag har två budskap idag, jag tar båda. Därför att förra gången så lovade jag att jag skulle ge lite information om vad eukaristi är för någonting. Och jag är ingen expert på området, men vi har varit inne på detta och förra gången talade vi om hur vanskligt det kan vara att stå i talarstolen runt om i våra kyrkor och tala Guds ord. För det man säger går ut och hur viktigt det är att jag är äkta. Och det kan vara vanskligt att säga, vi var inne på det förra gången, att man säger liksom så här att alla är Guds barn ifrån en talarstol. Och jag var inne på en undervisning som en man hade predikat här i Sverige, och han talar om att vinka in alla till bröllopsfesten. Vinka in dem, alltså att vi kanske ska liksom sänka trösklarna lite så att vi kan vinka in dem. Och det där är ju väldigt allvarligt. För att det står ju också i Guds ord att många ska komma på den dagen och säga: Herre, Herre, vi har ju varit på din gata. Vi var ju när du undervisade där. Vi profeterade i ditt namn, vi kastade ut demoner i ditt namn. Och han ska säga till dem: gå bort, jag känner er inte. Och jag tror att det är en fara med att säga att alla är Guds barn. Och det är väldigt inne i kristenheten idag, inte bara i Sverige utan runt om i världen. Om man lyssnar på USA så är det väldigt inne där också. Att tala det här att alla är Guds barn, att Gud bor i alla. I allt och alla. Det finns en rörelse som heter Oneness också i New Age. Alltså allt bygger på detta att vi är alla Gud invärtes, va? Och vi har Gud. Men har vi inte blivit födda på nytt, då har vi icke Gud på insidan. Därför att det står också i ordet att vi lever i avsaknad av Guds härlighet. Men då skulle jag gå vidare på detta. Och jag sa att jag ska vara ännu mer frimodig. För många talar om oss i Free Church. Och man har synpunkter och man har föreställningar om oss. Och då vill jag bara gå ut med vår sida av det hela. Jag vill bara tala om hur vi har upplevt saker och ting. Vi dömer ingen och vi fördömer ingen. Men det här är vår egen upplevelse. Och jag var inne på vad Peter Halldorf sa på Hönö 2014. När han sa att vi är kristna för att vi firar nattvard. Inte tvärtom, vi firar nattvard för att vi är kristna. Utan han vände på det. Och det står i en artikel i Världen idag. Och det var Hönö 2014. Och då sa jag att vi skulle tala lite om eukaristin. Och när vi talar om eukaristi, om du inte vet vad det är. Kanske du inte har hört det förut, det ordet. Så för dig som tror att det är nattvard, att det är samma sak, så kan jag säga att det är inte samma sak som när vi säger att vi firar nattvard. Så här var det. Vi var en grupp på 4 stycken som en dag beslutade oss för att åka ut i Bjärka Säby på eukaristin en onsdag kväll. Och jag arbetade i församlingen då, i Pingstförsamlingen i Linköping. Och vi var alltså 4 stycken och 2 av oss var då ifrån ledningen i församlingen. För att vi ville bilda oss en egen uppfattning. Inte lyssna på vad andra säger utan bilda oss en egen uppfattning om vad det handlar om. Och jag måste säga så här. Ja, vi kände ju inte alls igen oss när vi kom in på den här mässan. Numera kallas det ju ökenmässa och den finns på massor med ställen runt om i landet. Det här ökar lavinartat, det här med ökenmässa, kan jag säga. Och det är väldigt inne bland kristna förkunnare också att gå in på den här delen. Det är så här att sakta men säkert tar förändringen plats i kristenheten när man börjar titta på den. Det är en tillvänning. Och i alla fall så åkte vi dit. Och vår upplevelse var ju väldigt knepig. Alltså, för när vi kom in där så var det ju... Ja, man satt på golvet runt ett nattvardsbord och det var flera som kom in med vita långa kläder och det var rökelsekar som man svängde och det var ju ikoner längs med väggarna och det stänktes vigvatten där i slutet på gudstjänsten och så firade man ju eukaristi då. Och som vi trodde var nattvard. Men det skilde sig ju så pass mycket så vi började ju forska i det här, vi började titta på det. Och när vi ser då att det här liksom, det här kommer ju från katolska kyrkan och den ortodoxa. Det är ju väst- och östkyrkan som den odelade kyrkan som delade sig en gång. Och det blev väst- och östkyrkan. Och det är ju en del som skiljer sig, men väldigt mycket är lika kan man säga. Men det som skiljer sig är väl mest liturgin, gudstjänstens utformning, språk. Men också synen på påvens roll. Dogmen om Marias obefläckade avlelse som kom då. Skärselden ser man lite olika på. Och även att Guds ande utgår ifrån sonen. Det är lite sådana saker som skiljer sig. Men sakramenten har man ju. Och man säger mysterier i den ortodoxa läran. Mässan, en måltid, är själva huvudgudstjänsten i västkyrkan, den katolska. I östkyrkan så är liturgin är motsvarigheten, alltså eukaristin, Jesu kropp och blod. Och det är ju samma i svenska kyrkan om du har varit där. För svenska kyrkan har ju mycket kvar utav den katolska och har ju gått tillbaka otroligt mycket till de här liturgierna. Och det som var, man kommer in idag i en kyrka, man känner ju inte igen sig, som jag säger. Men i alla fall så var vi där och deltog i den här eukaristin då. Och i slutet, det jag reagerade mest på var Peter Hallows berättelse. Då lyfte man alltid fram ett helgon i varje sån här gudstjänst. Och då lyfte han fram Maria av Egypten. Och Maria av Egypten var ett helgon. Både i katolska kyrkan och i ortodoxa kyrkan. Och hon kom som 12-åring. Alltså hon kom från kom till Alexandria, Egypten. Och hon reste med en båt, jag ska inte ta hela berättelsen, men reste med en båt till Jerusalem, kom till Israel och upp till Jerusalem till heliga gravens kyrka. Och hon hade redan från det hon var ung gett sin kropp till män. Hon gav sin kropp. Hon var en synderska kallas hon. Och om hon var prostituerad eller inte, det vet jag inte, men hon gav sin kropp i alla fall. Och så det gjorde hon för att komma över med båten också. Men hon ville ju också gå med in i den heliga gravens kyrka. Men då var det en kraft som stoppade henne, säger den här legenden. Och när hon inte kunde komma in, alla andra gick in och hon inte kunde komma in. Då vänder hon sig till en ikon utav Jungfru Maria som finns på väggen eller någonstans bredvid. Och så ber hon till den ikonen. Och då upplever hon att hon får ett tilltal ifrån Maria där liksom att hon är en synderska och att hon måste omvända sig. Och hon gör det. Och så öppnas dörren för att hon får komma in i kyrkan. Och hon ber där vid korsets fot och hon omvänder sig. Och sen när hon kommer ut så säger en av legenderna att hon återigen gick till ikonen av Maria och tackade Maria. Och då säger Maria till henne, gudsmodern, att hon ska gå ut i öknen och leva eremitliv. Och det gjorde hon i 47 års tid och hon dog där ute. Och hon mötte en man där ute, någon helig man som kom till henne och hon ville gärna ha nattvarden av honom och så vidare. Men då när jag hörde det, då gick jag till äldstekåren direkt och så sa jag att det här tycker jag är fruktansvärt fel. Att säga att man kan be till Maria och så blir man frälst på något sätt. För det gick ut på det berättelsen. Och då tyckte man med äldstekåren i Pingstkyrkan att det var väl inte så farligt. För vi vet ju alla hur Peter Halldorf är och hur han brukar lägga ut ordet liksom. Och det är väl inte så farligt. Och då sa jag det till styrelse eller äldstekårens ordförande där, att det där köper inte jag. För att om det så sitter bara en enda utav bibelskolans elever på Bjärka Säby med där ute och hör det här så blir de vilseledda. Och det räcker med att vilseleda en enda liten flicka eller pojke så är det färdigt. Då är det väldigt allvarligt alltså när man har den förkunnelsen. Och det är viktigt vad vi säger, vilken undervisning vi ger va. Och det här gjorde att det blev en process. Vi höll på i 7 års tid att diskutera det som sker på Bjärka och vi försökte övertala församlingen att ni måste tänka till. Var någonstans i ordet har vi belägg för detta? Ja, men det fick vi aldrig svar på. Men då tyckte man att ja, men vi har ju olika syn på saker och ting. Och olika uttryckssätt som man gett. Nej, det är väldigt viktigt i läran att det blir en riktig lära. Och en rätt i enlighet med Guds ord. Och det här var vår upplevelse. Och det ledde så småningom fram till att vi lämnade Pingst. En grupp. Vi kanske var sammanlagt ett 25-tal som gick. Just vid ett församlingsmöte var vi 16 stycken 2014. Och sen dess så har vi samlats i den här lokalen vi nu är i här på Snickaregatan 22 i Linköping. Därför att vi kände så här. Vi kan icke kompromissa om detta. Och då när vi sa det att vi kan inte kompromissa, och jag var ju anställd i församlingen och varit anställd i 13 år kanske. Jag var omsorgspastor i Pingstkyrkan. Då fick jag ju höra det att antingen hoppar du med på tåget som går nu, Bjärka-tåget, eller kliver du av. Och då hade jag ju inget val, för jag visste inte vart det tåget skulle sluta. Och för min del så slutar fortfarande det tåget i Rom under påven. Och därför så sa jag det, då måste jag lämna, då måste jag gå. Och vi beslutade oss för att gå, vi var en grupp. Men jag ska berätta lite vad jag vet. Och lite vad som står på katolska kyrkans hemsida. Nu kanske det blir lite långt här, men vi får ta och stå upp en liten stund sen. Katolskakyrkan.se har jag läst mycket på. Jag har hämtat det från deras egen källa. Katolska kyrkan, det katolska betyder ju allmän eller universell. Och som jag sa, den odelade är delad i två, väst- och östkyrkan. Man har 7 sakrament, dop, eukaristi, bikt, konfirmation, äktenskap, vigning, alltså präster, de sjuka smörjelse. Om vi tar dopet, jag ska inte gå igenom allt det här för det tar för lång tid. Jag skyndar på lite för jag tycker att vi ska inte fastna vid det här. Dopet då, om barnet eller vuxen, ofta är det ju barn då, döps. Så är det ju tecken på att människan tagit emot Kristus och man blir medlem i katolska kyrkan. Det är en rening från all synd, det ger nytt liv i dopet. Man smörjer barnet med olja plus balsam. Och alla de här är ju då sakrament. Dop, konfirmation, eukaristin är sakrament som man initieras i. Liksom för att gå vidare då i sin frälsning. Man befrias från mörkrets makt. Man dör, begravs, uppstår med Kristus. Man får barnaskapets ande och så inlemmas man i kyrkan. Man får enhetens sakramentala band. Genom pånytt födelsen i detta sakrament. Men det är icke tillåtet att upprepa dopet, även om det utförs av kristna bröder i andra samfund. Så stort förtroende har vi övriga kristna. Det är inte tillåtet att upprepa dopet. Konfirmation bekräftar ju dopets, och det är ju ett sakrament också. Med olja, man får andens gåva. Det här avskaffades i lutherska reformationen. Och man fick liksom, ja, man fick ju läsa också katekesen. Den gick ju vidare med Luther också, katekesen. För de som är tillräckligt gamla så vet de om att man fick läsa katekesen i skolan. Bikten försonar människan med Gud. Det är försoningens eller botens sakrament. Då är det prästen som löser biktande från alla synder på Kristi uppdrag. Eukaristin då, det är enligt katolska kyrkan är det ett sakrament som är en förmedling av konkret frälsande nåd, ett nådemedel. Alltså, det vi säger nattvard då, eukaristi, det är frälsande. Eukaristi är ett offer. Den som är katolik tror att han i nattvarden förenas med Kristus och att vi genom honom förenas med varandra. Och sen har jag sagt att det är lite olika syn inom katolska ortodoxa kyrkan där. Jag ska inte ta allt. Men katolska kyrkans tro är ju då, och det som skiljer oss åt, är att brödet och vinet förvandlas, transformeras till Jesu kropp och blod under mässan. Alltså Jesus Kristus blir helt och fullt närvarande. Nu är det inte jag som säger det, för det här har jag läst på katolska kyrkans hemsida. Alltså Jesus Kristus blir helt och fullt närvarande i i nattvarden eller eukaristin då. Det är ju påskens mysterium. Bröd och vin förvandlas under en vigd biskop eller prästs instiftelseord. I öst sker det under epiklipsen, det bön med åkallan av den helige ande. Man ber förböner under den här processen då för levande och döda. Och när man deltar i katolska kyrkans eukaristi, då ska man, när man tar emot vinet och brödet, då ska man svara på prästens ord. Kristi kropp och Kristi blod. Och då ska den som tar emot svara amen. Och den här bekännelsen amen, det står för ja, detta är min personliga tro. Så skulle du ta emot en eukaristi, då tror du på det som de tror på. Att Jesus verkligen blir, ja vad ska jag säga, han kommer i nattvarden. Han blir, det blir kött och blod. Vinet och brödet. Hostian som är brödet tas emot i munnen eller handflatan, eller tar man emot kalken och doppar Kristi kropp i kalken, står det. Man doppar Kristi kropp i kalken. Men det ser fortfarande ut som vin och bröd. Det förvandlas inte, utan att på det sättet för mitt synliga öga, utan det förvandlas. Ja. Konsekreras andligt men inte fysiskt då. Och eukaristin är det starkaste uttrycket för den kristna gemenskapen. Och det här är också något främmande som har smugit sig in i kyrkor och samfund. Jag tackar Gud för den heliga ande. Det tror jag vi alla kan vara överens om. För han varnar, för han säger, det står i Bibeln, lyssna till vad anden säger till församlingen. Jag tackar Gud, för det finns en sak som jag alltid har svårt för, och det kanske du har lagt märke till när vi har brödsbrytelse här. Vi kallar det inget annat än brödsbrytelse, för det står så i Bibeln. Jag kan inte nämligen gå fram till någon och säga, tag emot Jesu blod, tag emot Jesu kropp. Jag brukar säga, Gud välsigne dig. Därför att den heliga ande har hela tiden manat mig, varnat mig. Gå inte in på detta. Och när jag börjar läsa om det här så förstår jag varför jag inte har sagt det. Men i nästan varje frikyrka idag, om du tar nattvarden, så kommer de och så säger de Kristi blod för dig. Eller hur? Kristi kropp för dig. Gå inte på det. Nej, säg inte amen till det. Om du inte tror förstås att det är blodet och att det är Jesu blod och kropp. Ja, men det här, det är så mycket främmande och det är mycket influenser ifrån katolska kyrkan. Statskyrkan har ju fullt plockat in detta igen. Man är ju tillbaka där. Statskyrkan som vi sa, svenska kyrkan. Men så här sa man inte förr under brödsbrytelsen. Vi som är lite äldre, vi kan säga det. Man sa inte så här under brödsbrytelsen. Och nu gör man det överallt. Och vi tänker inte längre. För vi blir så indoktrinerade i det här beteendet. Det smyger sig in. När jag var liten flicka, som jag brukar säga, var med i pappas möten. Inte sa pappa till mig och till oss andra. Kristi blod och Kristi kropp. Nej, man firade Herrens måltid under tacksägelse och under, det var heligt, men inte så. Och inte heller fanns det ikoner, ljusbärare för att tända ljus när man ber, radband med mera och med mera. Det fanns inte i kyrkan, det fanns inte i svenska kyrkan heller. Nu är det fullt med ikoner var du än går in. Så det är ikoner. Det är så, detta, alltså, allt det här som jag nu har räknat upp. Ljusbärare, ikoner och allt, radband. Det är hjälpmedel, säger man, för bönen. Det ska hjälpa mig att be. Varför behövde vi inte heller detta för? Vi klarade oss utan det förr i tiden. Vi kunde be till Herren och samtala med Herren ändå. Och var är hjälparen, den helige ande, som vi fått som en hjälp i bönen och i allt? Skulle inte det räcka med den helige ande? Och nu ska vi läsa ett bibelord, för det har vi inte gjort. Andra Korinthierbrevet, kapitel 11. Vi läser från vers 1 i kapitel 11. Andra kor 11. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida, säger Paulus. Ja, visst står ni ut med mig, eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl, säger Paulus. Jag vill påstå att den eukaristiske Jesus är inte samma Jesus som den vi förkunnar, i alla fall det som jag har vuxit upp med. Därför att den Jesus, han ska komma tillbaka en gång. Precis så som han steg upp till himmelen, sa ängeln till lärjungarna. Vad gör man då med det här nu då, när man har firat eukaristin? Om vi går tillbaka. Överblivet bröd läggs i Betlehem, som det kallas. Betlehem betyder brödhuset. För att Jesu kropp ska kunna delas ut till sjuka. Och i monstrans läggs så kroppen för att tillbes. Alltså man tillber Jesu kropp och blodet också då i monstrans. Man kan spara det. Man kan dela upp det och spara det. Och så tillber man det för att det är Jesus Kristus man tillber. Och det är knutet till frälsningen. Det är ett sakrament genom rättfärdighet, genom tro på Kristus alena. Bröd och vin blir till hela Jesus Kristus i kropp, blod, själ och gudom. Det tror inte jag ett dugg på. Men vi är ju inte ensamma om det, tack och lov, än så länge. Eukaristi, inte samma som den kristna nattvarden. Och det här var en sak som var så främmande där i Bjärka-Säby, övre salen för oss. Allt det där. På Bjärka-Säbys ekumeniska kommuniteten här utanför Linköping, på deras hemsida så står det så här: hjärtat i ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby och dess spiritualitet är det eukaristiska livet, en kontemplativ livshållning formad av eukaristin. Det regelbundna firandet av eukaristin är den måltid som skänker oss uppståndelsens näring, som är den viktigaste källan till liv och läkedom för kommunitetslivet. Ja. Med den tidiga kyrkan, står det, delar vi tron. Den tidiga kyrkan måste ju vara katolska kyrkan då. Delar vi tron att eukaristin gör kyrkan närvarande i hela dess fullhet. Det drar oss in i enhetens mysterium. Ja. Och det kan man läsa mycket om. Till exempel, det finns något som heter katolskt fönster. Står det skrivet en hel del om Peter Halldorf och Bjärka-Säby. Där man uppskattar det här då. En annan man som har uttalat sig, han heter Scott Hahn. En mycket populär katolsk talare. Han säger så här. Han har konverterat till katolska kyrkan. Jesu återkomst, som grekiska Nya testamentet kallar parousia, som betyder ankomst eller närvaro, är inte bara något som är ett far off event, alltså inget som ligger bara där i framtiden. Det är hans närvaro i eukaristin. Fundamentalister reducerar händelsen, eller den här meningen om Jesu återkomst, till ändens tid. Men för första århundradets grekiskt talande betyder ordet närvaro. Katolska kyrkans teologi håller fast vid ursprungliga tolkningen. Alltså då menar man att Jesu återkomst är i eukaristin. Roger Oakland är en som har skrivit flera böcker, mycket bra, och har skrivit mycket i de här ämnena. Han skriver att det växer fram ett nytt evangelisationsprogram i katolska kyrkan. Man planerar etablera Guds rike på jorden och vinna världen till den katolske Jesus. Den eukaristiske Jesus. Detta kommer att ske när världen, inklusive de separerade bröderna, som väl är alla andra kyrkor och samfund då, när de kommer in under Roms styre och den eukaristiske Jesus. Då kommer det att ske. Guds rike på jorden. Och det här är för att föra världen till enhet i den eukaristiske Jesus. Det handlar mycket om enhet. Och han säger, denna mystiska erfarenhet är en form av avgudadyrkan. Samtidigt så finns ett enormt växande intresse bland evangeliska kristna för just detta. Alla katoliker förväntas tillbe hostian, brödet, och kyrkans ledarskap säger att det är anatema. Det är en förbannelse att motstå denna lära. Så står det. Under reformationen och mot reformationen var det många som torterades och avrättades när de vägrade tro på förvandlingen. Så var det. Om man inte trodde på att brödet och vinet blev Jesu kropp och blod, så fick de sätta sina liv till. Men det gjorde de. De såg detta och de gav sina liv för det. De hade fått öppnade ögon. Och han säger, Roger Oakland, det här är ingen liten sak. Varje dag sveps oförberedda offer med i denna våg och begravs levande, säger han. Man sveps med i denna falska lära. Och det här har blivit väldigt modernt och populärt, och man har plockat upp de gamla metoderna tillsammans med initierande ritualer associerade med eukaristin. Så finns det också meditation, kontemplativ bön där man kommer i kontakt med andliga krafter, och på så sätt når man in i det mystiska, mystikens område går man ut på. Det här är jättefarligt. För vilka krafter är det du kommer i kontakt med då? Och det här med kontemplativ bön, det var något som vi också reagerade på så länge vi var kvar i församlingen här i Linköping. Att Ignatius av Loyolas andliga övningar fick förekomma ute på Bjärka Säby, som är så okulta. Fruktansvärt okulta. En spansk krigsherre som blev munk och präst så småningom. Jag varnar för sån här kontemplation. Verkligen. Och sanningen är att du behöver inte söka Gud i ditt innersta. För sanningen är att Jesus bor redan i varje pånyttfödd människas hjärta. Utan att vi deltar i ritualer för att uppleva hans närvaro. Vi behöver inte det. Vi har den helige ande. Och det är tyvärr många kristna som inte upplever något motsägelsefullt i att Jesus blir fullt närvarande i eukaristin. Det är många kristna. Det här är Jesu återkomst i katolsk stil, säger han. Ska vi läsa ett bibelord till? Första Korinterbrevet. Ja. Ja, jag lovar att vi ska gå in på detta, och jag tycker att det är så viktigt att vi gör det. Det här är vad vi har kommit fram till, och vi har studerat Guds ord helt enkelt. Och vi kunde inte hitta det här i Guds ord, utan det är ju någonting som man har hittat på själva. och tagit till sig. Då står det i första Korinthierbrevet kapitel 3 och vers 16 och 17. Med tanke på detta att du måste gå i mässan för att liksom få Jesu närvaro en liten stund i ditt liv. Så länge brödet och vinet liksom är levande, då kan du liksom passa på att njuta, för då har du Jesus på insidan. Med tanke på det så säger Paulus här, ja, säger jag att Paulus skriver i första Korinthierbrevet 3 och 16. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt. Och det templet är ni. Amen. Och vi kan läsa också en vers från det sjätte kapitlet. Eller ja, det sjätte kapitlet och vers 19. 6 och 19. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Amen, det är underbart. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp, står det. Amen, det är underbart. Jag ska säga så här, när jag såg detta så blev jag väldigt ledsen, sorgsen. Därför att det är så många idag som går på det här. Katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan, med eukaristi och sin Maria-vördnad och allt. För de säger ju att de tillber inte Maria. Okej. Men vad de gör, det är att de binder sina medlemmar från födseln, från första stund, födseln, i dopet, graven och efter graven till och med, gör man anspråk på själarna. Det är det som är så kusligt, tycker jag. Barnet döps in i kyrkan till medlemskap. Så var det i med Svenska kyrkan också. Man döpte barnen in till medlemskap. Gör fortfarande. Konfirmationen bekräftar dopet och läran i katekesen. Eukaristin med Jesu närvaro i bröd och vin är ett frälsande sakrament, säger man. Då har man ytterligare en hållhake. Dopet först, du är medlem i katolska kyrkan. Så kommer du, då ska du bekräfta det så fort du förstår lite. Du kommer i tonåren. Och sen ska du gå och ta eukaristin och vara med på nattvarden. Och då är det ett frälsande sakrament, säger man. Då binder de dig vid eukaristin. Liksom övriga sakrament man uppmanas till. De är livsnödvändiga, annars går man förlorad. Du måste delta i de här sakramenten. Och det är endast biskopar och präster som kan ge befrielse i bikt, bot, nattvard, dop till sista smörjelsen. Till och med efter döden. Det sista prästen gör, det är att smörja dig. För att, liksom, han har hållhaken ända fram till dödsögonblicket. Det är inte Gud som har det, utan det är han som har det. Och till och med efter du är död så är man beroende av kyrkans förböner. För man ber för de döda. Och man ber för dem i katolska kyrkan som kommer till skärselden då. Var de nu har fått det ifrån, det har jag inte förstått. Men ja, förstår du? Och därför bjuder man folk gå i mässan. Tala om en institution, en maktfaktor som började med romarrikets högste ledare, en kejsare. Tala om en genial idé, alltså vilken smart affärsidé, att binda upp inte bara romarriket utan hela världen. Alltså det är en sån smart idé. Det måste komma ifrån någon annan. Man håller folket i livslång fångenskap genom religion. Med massor av påbud och regler. Påven, som ju, hans uttalande är ofelbart. Han kan inte ställas till svars. En verklig maktreligion. Ideologiskt, politiskt, ekonomiskt är vad det är. Dessutom så säger man i katolska kyrkan. Och ja, det kanske man säger i ortodoxa också då. Dessutom frälsningen finns inte i någon annan kyrka eller samfund. Finns inte utanför katolska kyrkan. Det här är en global världsvid kyrka med en hierarki som håller folket under påvestolen. Som styrs av tradition, koncilier och till en viss del Bibeln. Ingen frälsning finns utanför romersk-katolska kyrkan. Vilken fångenskap! Och det där brödet, det verkliga brödet, det har vi i himmelen. Jesus sa, jag är brödet, det levande brödet. Det finns ett dukat bord åt oss som tror och har tagit emot Jesus. Som har blivit födda på nytt. Ett dukat bord åt sina återlösta. Och vi behöver inte hämta ner eller upp Herren. Han är nära, står det i Bibeln. Han bor i oss. Han kom, Jesus. Han hade mat att äta ifrån det himmelska dukade bordet. Där han alltid åt sig mätt. Så gjorde han när han kom till kvinnan vid Sykars brunn. Och lärjungarna kom tillbaka, var hungriga, de skulle skaffa mat. Då säger han, jag har mat att äta som ni inte känner till. Han var inte hungrig. Han hade mättat sig genom att betjäna en kvinna till frälsning vid Sykars brunn. Det var hans mat och han blev mätt på det. Gamla testamentet, när det gällde Guds folk, de hade molnstoden om dagen som ledde dem. Och på natten eldstoden. Dygnet runt ledde Guds ande dem. Herren ledde dem. Han är alltid inneboende. Han är alltid nära. Han hoppar inte in och ut. Han är där. Och på tal om den här läran nu som man gärna vill ha. Som man ju förenar sig med alla religioner i och New Age och allt. Om nu alla har samma Gud som man säger. För det säger man ju. Att vi har samma Gud. Oavsett religion och tro. Om nu Gud redan bor i alla människor. Ja, då behöver vi ju inte predika Guds ord längre. Då behöver vi ju inte missionera längre. Vi behöver inte predika evangeliet. Om han redan bor där. Om alla redan är Guds barn. Som ju påven säger. För det säger han. Då är vårt uppdrag förgäves. Då är vi alla ett, som det heter i New Age, oneness. Och som en del kristna förkunnare predikar dessutom. En hel del. Då är vi en enda världsvid, global kyrka. Och en enda religion som vi läser om i Bibeln, i Uppenbarelseboken. När antikrist träder fram. Ser ni vägen? Man måste börja se bakom det som sker. Man måste be Gud uppenbara detta. Ge oss uppenbarelsens ande så att vi kan se vilken tid vi lever i. Så att vi i alla fall kan rycka några ur elden. För det är ju det som är vår kallelse. Det är det här som är vårt uppdrag. Att vara frimodiga. Att våga tala ut. Ja. Ska vi stå upp en liten stund innan jag avslutar? Om ni vill så får ni stå upp. Om ni känner att ni har suttit länge nu. Det är allvarligt. Det är mycket allvarligt. Vi behöver be. Vi behöver verkligen be i den här tiden vi lever i. Att vi inte går med i det avfallet som Bibeln talar om. Först måste avfallet komma. Och jag brukar säga det. Avfallet. Man måste ha något att avfalla ifrån. Världen är redan fallen. Vilka är det som ska avfalla då? Jo, det är ju församlingen. Avfallet ska komma först. Det är det tror jag vi håller på att se. Det är min tro. Du får tro vad du vill. Jag säger inte att du måste tro det. Men det är min tro. När jag ser på församlingen idag. Alltså Kristi församling. Då ser man att det är ett stort avfall. Och mer influenser utifrån bara väller in. Det är allvarligt. Vi måste leva. Vi måste vara vakna. Jag vet inte hur många ställen det står på. Vakna. Var vakna. Var nyktra. Djävulen går omkring som ett rytande lejon. Ja. Nu ska jag avsluta med det som också Herren la på mitt hjärta. Det blir långt. Hoppas du orkar en liten stund till. Jag ska inte hålla på så länge. Varsågod och sitt. Det finns en källa som ständigt flödar av liv. Och det här gav Herren mig igår, tror jag det var. Det var i förrgår. Jesus säger till församlingen idag: vill du följa mig dit jag går? Inte dit kyrkor går, inte dit enskilda människor går, inte dit världen går. Vill du följa mig dit jag går? Jag är, säger han. Även till områden och platser du inte känner dig bekväm med. Är du beredd att gå med mig, säger Jesus. Amen. Vet du, det finns en underbar berättelse i Bibeln om en kvinna med sina svärdöttrar som gick. De lämnade allt. Och vi läser lite ifrån Ruts bok. Ruts bok. Vi kan läsa från det första kapitlet. Det var en man från Betlehem i Juda som gav sig iväg med sin hustru och sina söner, båda söner, för att bo en tid i Moabs land. Mannen hette Elimelek och hans hustru Noomi, hans båda söner Malon och Kilion, efratiter från Betlehem i Juda. De kom till Moabs land och där stannade de. Så hände det sig att Noomis man, hon hette Noomi, han dog. Hon blev ensam kvar med sina båda söner. Sönerna tog sig moabitiska hustrur. Den ena hette Orpa, den andra hette Rut. När de hade bott där ungefär 10 år dog också de båda sönerna, Malon och Kilion. Och kvinnan blev ensam kvar utan söner och utan man. Man kan tänka att det blev väldigt svårt för henne i främmande land. Hon var ensam kvar med sina båda svärdöttrar att försörja. Och det står att hon lämnade tillsammans i vers 7 med sina båda sonhustrur den plats där hon hade bott. Men när de var på väg mot Judaland sa Noomi till sina båda sonhustrur: vänd om och gå hem igen, var och en till sin moders hus. Må Herren visa godhet mot er så som ni har gjort mot de båda döda och mot mig. Må Herren låta er finna trygghet var och en i sin mans hus. Och hon kysste dem. Men de brast ut i gråt och sa till henne: nej, vi vill följa med dig tillbaka till ditt folk. De hade aldrig mött hennes folk. Det var främmande land för dem. Vi vill följa med dig tillbaka till ditt folk. Men Noomi svarade dem: vänd tillbaka mina döttrar. Varför skulle ni gå med mig? Och så vidare. Hon uppmanar dem att vända tillbaka. Varför gör hon det? Jo, hon sa: varför skulle ni gå med mig? Jag har ju ingenting att erbjuda er. Jag har ingenting, jag har ingen man längre. Jag har inga tillgångar. Jag är ensam. Gå inte med mig, utan stanna kvar. Gå hem, tillbaka hem, till era hem igen. Jag kan inte erbjuda er guld och gröna skogar och rikedomar och makt. Jag har ingenting att erbjuda er. Men då står det att de brast ut på nytt i gråt. Gjorde de. Och hon sa: vänd om. Då gjorde Orpa så, står det i vers 14. Hon kysste sin svärmor farväl. Men Rut klamrade sig fast vid henne. Och hon uppmanade Rut också: gå. Men Rut svarade i vers 16: tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå. Och det här talade så till mig. Dit du går vill jag också gå. Och där du stannar vill jag också stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill också jag dö och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig. Och då lät Rut henne gå med. Vilken kärlek till sin svärmor. Rikt drog jag härifrån och tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka, säger Naomi när hon kommer tillbaka till sin hembygd. Och så blir det så att när de kommer dit, de har ingenting, så gick svärdottern ut för att plocka ax efter skördemännen som man fick lov att göra på den tiden för att få något att äta. Och då följde sig så, står det i vers 3 i andra kapitlet, att åkerstycket tillhörde Boas som var av Naomis mans släkt, Elimeleks släkt. Och Boas hade just kommit dit från Betlehem och han hälsade skördemännen. Herren var med er. De svarade honom, Herren välsigne dig. Och då fick han syn på denna kvinna. Och då säger han, vem tillhör den där unga kvinnan? Och så berättar de att det är Naomi som har kommit tillbaka från Moabs land. Och han får kärlek till denna kvinna, till Rut. Och han talar väl om henne, att hon ska få plocka ax. Hon ska få vara med hans tjänarinnor. Och de ska inte få kunna förgripa sig på henne. Han ger henne skydd från det hon kommer dit. Och så blir det så här så småningom. Att hon får komma nära Boas. Och hans hjärta liksom binds vid hennes hjärta. Och när han får veta vem hon är, då säger han att han kan återlösa henne. Han kan återlösa henne. Han kan köpa tillbaka henne och den marken som tillhörde hennes man. Den arvslotten som var hans. Ötätet började tala till mig. Vad var det som hände? Jo, Gud hade ett uppdrag som väntade. Han hade själv berett den här händelsen, Gud. Det fanns ett uppdrag som väntade Rut. Hon skulle få möta sin återlösare Boas, som är en bild av Kristus, en bild av Jesus. Och Gud hade från begynnelsen en underbar frälsningsplan. Därför Rut blev stammoder till kung David. Hon som ingenting var. Hon som hade lämnat allt för att följa. Hon som hade gått ut från sitt eget land. Lämnat sin familj, föräldrar, syskon. Hon gjorde inte som den andra kvinnan, Orpa. Hon vände tillbaka. Det gjorde inte Rut. Och det blev så att Rut blev stammoder inte bara till kung David, utan även till Messias. Och det talade till mig. Du vet inte vilket uppdrag Gud har gett dig. Du vet inte, det kan se ut som att det är död. Det kan se ut som att det finns ingenting kvar. Det kan se ut som att det är kört. Men Rut, hon fick bli stammoder till Messias, till Jesus Kristus. Jag tänkte, det började tala till mig så starkt. Och hon fick bli Boas hustru. Han tog henne till sig. Och på så sätt så fick de ett hem. De fick en tillhörighet. Och då står det i det fjärde kapitlet och vers 15. När han hade tagit henne till sig, hon hade blivit hans hustru, så lät Herren henne bli havande och hon födde en son. Ja, vi kan läsa från vers 14 i fjärde kapitlet. Då sa kvinnorna till Naomi: välsignad vare Herren som idag inte har låtit dig vara utan återlösare. Må hans namn bli prisat i Israel. Han ska ge dig nytt liv och försörja dig på din ålderdom. Ty din son hustru som har dig kär har fött honom. Hon som är mer för dig än 7 söner. Naomi fick... Hon hade fått en son. De kallade honom Obed. Och han blev far till Isai, Davids far. Vilken berättelse. Vilken kärleksberättelse detta är. Och då tänker jag andligt sett också. Om du och jag är villiga att gå med vår återlösare. Att lämna allt. Att gå ut dit han leder. Det är bara det här ordet. Vill du följa mig dit jag går? Din återlösare, din frälsare. Han som ska rädda dig. Han som ska rädda mig. Är vi villiga att följa honom? Även om det blir på områden som inte är så bekväma. Och det jag har talat om idag. Det är ett sånt område som möter motstånd. Det är ett sånt område. När jag var nyfrälst så fick jag en profetisk hälsning av en kvinna. Och jag vet inte om det är det som jag ser i mitt liv. Men det var ungefär så att jag skulle få gå som ett lamm inbland vargar. Och att jag skulle få gå till områden där jag inte hade trott att jag skulle gå. För jag var ingen... sån här frispråkig hjältinna som stod upp och protesterade i allt. Och liksom, jag har aldrig varit sån. Innan Jesus mötte mig kunde jag inte tala i en grupp. Jag vågade inte upplåta min röst. Jag kunde inte det. Var gruppen bara lite för stor så teg jag hela tiden. Fast jag hade jättemycket på insidan. Jag vågade inte. Men när Jesus mötte mig och förvandlade mitt liv. Då blev allt nytt. Och jag tror att Herren vill kalla oss ut. Att gå som får och lamm inbland vargar. Det är väldigt obekvämt. Och det kan verka farligt. Och vi kommer ut på okända områden som vi inte har gått på innan. Men Herren är med oss. Herren är med dig, du tappre stridsman. Fick Gideon höra. Gå i denna din kraft. Jag ska vara med dig. Och det är en hälsning. Till de som vill gå med Jesus. Till de som vill vara äkta. Till de som inte följer trenderna och strömningarna i det vi ser idag. Det är en hälsning. Dit du går vill jag gå. Där du dör vill jag dö. Är vi beredda att lägga ner våra liv för Jesus? För det är Jesus det handlar om. Ingenting annat. Det är Jesus det handlar om. Det kanske finns ett stort eller litet uppdrag. För dig och mig. Vad vet vi? Det kanske är som förut när hon valde att gå med Naomi. Det kanske är så för dig och mig. Det är något som väntar. Som kommer att ge återklang. Om många, många år framöver. Det kanske blir så att det bär sådan frukt att många kommer att bli frälsta.